Jag vill börja med ett citat från Winston Churchill. Han har sagt så här: "If you are going through hell, keep going." Och jag vill predika den här morgonen om det som är den yttersta orsaken till varför du och jag ska fortsätta att gå, också om våra omständigheter är som ett helvete runt omkring oss. Ni vet den gamle grekiske filosofen Arkimedes. Han sa en gång: "Ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden." Han fick också en chans att tillämpa den principen. Kung Hieron den andra hade byggt då till den största skepp, Syrakusia. Och vid sjösättningen av detta gigantiska fartyg så hade det fastnat. Och Arkimedes kunde visa hur en person bara med handkraft, med hjälp av den fasta punkten, kunde sjösätta fartyget. Jag vill ta det uttrycket om den fasta punkten som en inledning här. Bertrand Russell, en av 1900-talets främsta kristendomskritiker, ateister, ledande intellektuell, i en mycket berömd essä som heter A Free Man's Worship, så talar han om den orubbliga hopplöshetens fasta grund. Vi ska få citatet upp här. Den orubbliga hopplöshetens fasta grund. Det kan stå som ett motto över ateismen. Vad är det han menar? Jo, i sammanhanget så skriver han om att vi människor har råkat uppstå på den här planeten av en slump. Det fanns ingen som hade avsett någonting med vårt liv. All vår kärlek, vårt tänkande, vårt hopp, allt är bara en följd av hur atomerna rör sig i vår hjärna. Så småningom kommer vi var och en att dö. Så småningom kommer allt att begravas när hela universum dör. I solsystemets väldiga död. Allt är på väg att gå under. Och så slutar han med att säga: endast inom ramen av dessa sanningar att allt ska gå under. Alltså endast inom ramen av dessa sanningar. Endast på den orubbliga hopplöshetens grund, fasta grund, kan själens boning hädanefter utan risk uppföras. Kan man tänka sig något mer pessimistiskt? Och säga: detta är den fasta grunden. Här har du den fasta punkten. Den orubbliga hopplöshetens fasta grund. Att allt ska gå under. Att allt ska dö. Om vi sätter en kontrast och tar Paulus, ledande intellektuell, 1900 år tidigare. Han säger så här i andra Timoteusbrevets första kapitel: Jesus har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset. Oförgänglighet, det betyder ju det som aldrig går under. Det som är odödligt, det som är fast. Jesus har dragit fram, han har utplånat döden. Och så har han dragit fram liv och oförgänglighet. Odödligheten. Här har du den fasta punkten. Inte hopplöshetens fasta punkt, utan hoppets, livets fasta punkt. Och det ska aldrig rubbas. Han har utplånat döden, det som förstörde allting för Bertrand Russell. Och så har han dragit fram oförgänglighet. Uppståndelsen, det är den fasta punkten, den orubbliga hoppets punkt. Om Jesus har uppstått, då förändras allt. Men det är klart, nu lever vi i Sverige. Världens kanske mest sekulariserade land. Det går ju för sig att säga sånt här innanför kyrkvägar. Men kan vi verkligen hävda och tro och leva utifrån det här? Är inte detta bara en from förhoppning för oss som inte vågar titta hopplöshetens mörker i ansiktet? Är det inte bara en blind och ogrundad tro, något som de som har någon sorts religiösa tendens att klamra sig fast vid? Är det inte bara psykologiskt en räddningsplanka för de som inte som pallar se det här pessimistiska perspektivet? Det här är någonting för de svaghjärtade. Hur orolig är punkten egentligen? Eftersom vi lever i en så skeptisk kultur som inte har så mycket till övers för det som vi tror är den riktigt fasta punkten, så vill jag predika om Jesus och skeptikern. Det blir mitt tema. Jesus och skeptikern. Och jag vill att vi ska studera den text där Jesus möter en av Nya Testamentets verkliga skeptiker, nämligen Thomas. Så om du har din bibel med dig så kan du slå upp Johannes kapitel 20, vers 24-29. Så ska vi följa en person som ifrågasatte, betvivlade uppståndelsen som den fasta punkten. Johannes evangelium. Kapitel 20, vers 24-29. Texten kommer upp på vägen här också. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen. Thomas var med. Då kom Jesus. Trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett, men ändå tror. Jag vill predika om, utifrån den här texten, om tre varför och ett hur. Varför tvivlade Thomas? Varför fick Thomas en VIP-behandling? Varför tillrättavisades Thomas? Och hur kan du få en tro som Thomas? Okej, då vet ni vart jag är på väg. Så det första. Varför tvivlade Thomas? Jag måste säga, jag gillar verkligen den här texten. Ärligheten, nakenheten, det är som alltid när man slår upp Bibeln. Att det faktiskt är realistiskt på det sättet att man berättar hur det är. Människor framträder med sina svagheter, med sina synder, med sina problem, med sina svårigheter, med sina tvivel. Man säger som det är. Och det är faktiskt väldigt befriande. Sen behöver det inte alltid fortsätta vara som det är. Det är också det fantastiska att det kan förändras. Men utgångsläget är att man är ärlig. Man säger som det är. Man berättar hur det var. Här är en av de första kristna ledarna och hjältarna som tvivlade. Som ifrågasatte. Som inte kunde ta in att Jesus hade uppstått. Varför tvivlade Thomas? Ja, det är klart vi har ingen riktig redogörelse för det, så vi får ju försöka leva oss in i situationen. Och den var ju så här. Det är söndag morgon efter Jesu avrättningen. Alla som hade följt Jesus är i chock. Som sen byts i förvirring och sen i en underbar glädje. Graven är tom. Det är det första man upptäcker. Och sen börjar människor möta Jesus. Eller snarare, Jesus möter människor. Maria från Magdala. En grupp kvinnor. Petrus. Två vandrare från Jerusalem till Emmaus. Och sen på kvällen för alla apostlarna. Jesus visar sig. De får se honom, de talar med honom. Men Thomas är inte där. Om någon anledning är inte där. Vi vet inte varför. Om han hade flytt och gömt sig på något annat ställe. Om han hade praktiska ärenden, släktingar att ta hand om. Om han hade affärer. Vi har ingen aning. Varför var han inte där? Men han var inte det. I veckan som följer möter Thomas sen de andra kristna. Som nu bara bubblar av glädje. Vi har sett Herren! Kan du känna känslan i texten? Thomas, var han nu har varit, kommer till Jerusalem eller till det här huset där de är. Och de är alldeles, vi har sett Herren, han är uppstånden. Och Thomas är alldeles kall. Och de här har ju varit bästa vänner. Det är som ett, ni vet, ett äktenskap där det har funnits kärlek och passion och överlåtelse. Och så har någonting kommit in. Och det är plötsligt alldeles kallt. Jag kan inte tro. Och han låter sig inte övertalas, inte övertygas. Han kan inte smittas av deras bubblande glädje över att Jesus är levande. Vilken kontrast det är mellan glädje och så den här personens misstro. Och Thomas säger, om jag inte själv får se, om jag inte själv får ta på Jesus, om jag inte själv får sticka mitt finger i såren, så tror jag det aldrig. Så översätter Bo Hjärt, det får fram den här känslan. Så tror jag det aldrig. Ni kan säga vad ni vill. Varför tror han inte på sina vänner? Hur kan man vara så skeptisk? Kan vi undra. Vad är det som försiggår här? Jag tror att det beror på en djup besvikelse hos Thomas. Har du fantasin med dig? Låt oss försöka leva oss in i den här situationen. Se om vi kan komma liksom lite innanför skinnet på Thomas. Han har blivit kallad till lärjungar av denna underbara mästare från Galileen. Han har följt honom under 3 år och han har sett de mest underbara saker ske. Han har lyssnat till Jesu undervisning. Han har sett makten i Jesu ord. Han har makt över onda andar. Han har makt över sjukdom. Han kan med ett ord stilla vinden och vågorna på Genesarets sjö. Så det bara lägger sig och blir alldeles stilla. Han har en auktoritet så att folkmassan i Kapernaum bara delar sig. Han har någonting obestridligt, obetvingligt i sig. Inte hårt och vasst. Han är ju samtidigt full av kärlek, av nåd, av barmhärtighet. Och de har sett det här. De har sett de blinda få sin syn, de döva få sin hörsel, de lama börja gå. De har sett Jesus stå utanför Lazarus grav. Och som med ett skaparord ropa Lazarus tillbaka till livet. Och det har ju växt fram en övertygelse hos lärjungarna och hos Thomas. Det som Petrus formulerar. Du Jesus är Messias, den levande Gudens son. Det är ofrånkomligt. Jesus måste vara den han gör anspråk på att vara. De ser ju vad som sker. Men så samtidigt finns det ju en viss ambivalens under de här åren. Jesus håller ibland tillbaka ryktet om vem han är. När han är i Jerusalem så undviker han den där totala konfrontationen med ledarskapet. Flera gånger drar han sig undan och de lyckas inte fånga honom. Men så har det nu, bara de sista veckorna, vänt. Jesus har bestämt sig, han ska gå till Jerusalem, hur livsfarligt det än är. Om man följer situationen i Matteus evangeliet till exempel från kapitel 20. Så ser vi att nu är Jesus inriktad på att gå till Jerusalem och de undrar ju vad som ska ske. På vägen dit så passerar de Jeriko, där sitter ett par blinda och ropar: Davids son, förbarma dig över oss. Ja, vi som har läst evangelierna, vi vet ju om att han är Davids son, det har sagt redan i introduktionen. Men det är klart, människorna runt omkring har inte läst introduktionen till Matteus evangeliet. Här sitter några blinda och ropar: Davids son, förbarma dig. Och nu träder Jesus in i den rollen. Han går direkt fram till dem och säger: vad vill ni att jag ska göra? Sen orkestrerar Jesus själv sitt intåg i Jerusalem. Han rider in Massor med människor har strömmat till från Betfage och Betania. Och vad är det man sjunger? Man sjunger Hosianna, Davids son. Och nu stiger förväntan hos lärjungarna. Nu går han fullt in i rollen som Davids son, ättlingen till David, kungen som ska sätta sig på tronen i Jerusalem. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Man skär kvistar av träden, man brer ut sina mantlar och man lovsjunger Davids son. Och nu börjar det hända saker. Han rensar templet. Han är där med sin makt. Han konfronterar ledarskapet hårdare och tuffare och skarpare än någonsin tidigare. Kan du förstå hur hjärtat bultar hos lärjungarna? Han kommer att använda sin makt, den makt vi vet han har, att driva ut romarna, att avsätta den korrupte kung Herodes. Han kommer att upprätta riket. Det är nu det kommer att ske. Och man bara jublar i tåget in till Jerusalem. Hosianna, Davids son. De tror att den messianska tiden ska bryta in fullt ut. Och vad händer? Jesus tar till fånga och använder inte sin makt. Det blir misshandel, förnedring, tortyr och avrättning. Deras förväntningar har byggts upp till det som skulle bli ett crescendo. Och så slutar det i total katastrof och de flyr. Thomas, precis som de andra, måste ha känt en bottenlös besvikelse och förvirring. Och när nu Thomas möter sina vänner som säger, ja men det var inte slutet, det fanns en hemlighet här, så kan han inte ta in det. Och jag tror det har med besvikelsen att göra. Den har grävt sig så djupt in i hans hjärta. En besvikelse grundad på missförstånd från Thomas sida, på otillräcklig förståelse av att Messias först måste komma som den lidande tjänaren innan han kan komma som härlighet. Komma i härlighet som kung. Jag möter ganska ofta människor som bär på besvikelse. Det är kanske inte just den här besvikelsen. Men det är en besvikelse som man har på Gud. Man har haft en viss förväntan på vad man menar att Gud måste göra. På hur Gud måste agera, hur man själv hade tänkt ut det. Och så blev det kanske inte så. Och så sjunker man ner i en besvikelse. Och så börjar man tvivla. Och det hjälper inte hur övertygande vännerna är. Jag tror det var så för Thomas. Han kunde inte tro. Han var en besviken skeptiker. Okej, för det andra. Varför fick Thomas VIP-behandling? Det som sker sen är ju att en vecka efter den första söndagen, uppståndelsens söndag, så möter Jesus Thomas. Thomas får alla bevis han har frågat efter. Det är fantastiskt. Tänk så ofta vi får höra människor säga, och vi har kanske själva sagt, åh, om bara Jesus visade sig för mig. Tänk om jag fick se Jesus. Tänk om jag fick ta på Jesus. Tänk om jag fick höra hans röst fysiskt. Och vi måste fråga oss, varför får Thomas denna underbara erfarenhet som resten av kristenheten genom världshistorien har undanhållits? Jag menar, Thomas är inte den första som har haft det här önskemålet, eller hur? Att få röra vid honom, att få se honom, att så här konkret. Texten indikerar en viktig svar på den här frågan, varför får Thomas den här VIP-behandlingen? Thomas har redan nämnts två gånger tidigare i Johannes evangeliet. Han är redan introducerad. Vi har fått reda på att han hade en tvillingbror eller tvillingsyster. Han kallas för Thomas, tvillingen. Men nu läggs det till en sak här i näst sista kapitlet i evangeliet. Han var en av de 12. Så det här ska man alltid notera. Om en författare lägger till någonting lite oväntat, för det är lite otippat att lägga till det allra sist. Vi som har läst evangelierna vet ju om det här från början. Det är klart han var en av de 12. Varför vill Johannes understryka det? Jo, det har med Guds strategi att göra. Jag ska få upp en bild här på väggen. Gud har planerat det så att Jesus visade sig uppstånden och gav en VIP-behandling, så att säga, åt en utvald grupp människor. Det gäller Maria och Jesu egen halvbror Jakob och många andra individer som mötte Jesus en och en. Det gäller stora grupper. Paulus nämner 500 personer som fick se Jesus. Men det gäller framförallt apostlarna, som inte bara såg och mötte Jesus en gång, utan som fick upprepade möten med Jesus. Därför att de skulle vara nyckelvittnen för sen resten av historien. Lyssna på hur det beskrivs i apostlagärningarna, för det här är en viktig punkt. Apostlarnas roll som vittnen för uppståndelsen. Så här står det i apostlagärningarnas första kapitel, vers 3 och 4. Jesus framträdde för dem, och det är apostlarna, efter att ha lidit döden, och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han. Alltså, apostlarna såg Jesus inte en gång vid ett möte, utan under 40 dagar. Det är 6 veckor. Då visade sig Jesus för dem inte kontinuerligt dygnet runt under 6 veckor. Men under 40 dagar gav han dem många bevis på att han levde. Då de kunde se honom, ta på honom, tala med honom. De åt tillsammans. 4 gånger berättar evangelierna om att den uppståndne Jesus har en måltid tillsammans med sina lärjungar. Om vi går till apostlagärningarnas 10:e kapitel, så håller Petrus ett tal där han indikerar samma sak. Apostlarnas nyckelroll. Gud uppväckte honom på 3:e dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse. Så det är så Gud har bestämt. Att han uppväcker Jesus från de döda. Sen visar sig Jesus för många 100 personer, men det är en mindre grupp, framförallt apostlarna, som får möta Jesus på alldeles speciella sätt under den här 40-dagars perioden. Så att de kan bli fullkomligt övertygade. Jag tror att vi kanske ofta har haft Paulus dramatiska möte med Herren utanför Damaskus som någon sorts sinnebild av vad som hände efter uppståndelsen. Jag tror faktiskt att det är ett misstag. Därför att när Paulus möter Jesus, så är det efter himmelsfärden. Det är faktiskt en lite annan situation. Efter det att Jesus kroppsligen har lämnat våra dimensioner. Paulus fick, som han själv säger i Apostlagärningarna 26, en himmelsk syn. Där han såg Jesus, hörde Jesus, för också yttre manifestationer av ljus och ljud. Men det var faktiskt inte identiskt med vad apostlarna var med om innan himmelsfärden. Jag säger inte detta för att minimera vad Paulus var med om, inte alls. Det förändrade hans liv. Utifrån hans liv förändrades hela det som vi kallar den kontinent vi kallar för Europa. Han finns med i listan av vittnen. Han har en apostelkännetecken, han som har sett Herren, som han själv säger. Men det finns fortfarande en viktig skillnad. Under de 40 dagarna mellan påsk och himmelsfärd var Jesus uppstånden och kroppsligen här. Han var också förvandlad och förhärligad. Han kunde komma i stängda rum och han kunde plötsligt försvinna. Men han var fortfarande fysiskt och kroppsligen här. Det var inte himmelska syner apostlarna hade under den här perioden. Utan de mötte Jesus här ute i den verkliga världen på riktigt. Och det här är väldigt viktigt. Det skedde inte här inne. Utan Jesus var verkligen här. De kunde ta på honom. Kvinnorna vid graven, de griper om Jesu fötter. Det står det nästan dråpligt i Lukas 24 när det berättas om den första söndagskvällen när Jesus kommer. Den första gången de som grupp ser honom, så står det så här. Medan de ännu talade stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem fred över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han: varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Och så lyssna: känn på mig. Och se på mig. En ande har ju inte kött och ben, och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och sina fötter. För de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: finns det något att äta här? De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt. Det var på riktigt. Någon sprang och hämtade en bit stekt fisk och räckte fram den. Och Jesu hand tog den. Och han åt. Och så började de fatta det här på riktigt. Apostlarna fick denna sorts VIP-behandling av den uppståndne Jesus. De kunde i grunden undersöka och övertyga sig om hur det faktiskt låg till. De visste, därför är det ingen som tar tillbaka. Därför är var och en av dem beredd att ge sitt liv för tron på uppståndelsen. Nu vet jag att en del som tänker så här: ja, okej, det verkar vara Guds strategi. Han uppväcker Jesus, Jesus visar sig för ett begränsat antal människor. Men är inte det en värdelös strategi? Varför göra på det sättet? Att sen ska alla vi andra lita på deras vittnesbörd. Och så kommer vi med invändningar mot Guds strategi. Och det är klart, man får vara lite försiktig här. Det kan ju lätt bli ungefär som att man säger, eller man slår en signal till Zlatan och säger: kan du inte komma över så ska jag lära dig några dribblingar. Jag menar, det är klart, om Gud har en strategi, att den är en suverän strategi, och vi har ingenting att tillföra, förstås. Men ibland så kan vi ha viss nytta av att ställa frågor till Guds strategi för att förstå den. Och för att våra missförstånd ska liksom falla åt sidan. Så låt mig ifrågasätta Guds strategi. Låt mig försöka lära Zlatan och spela fotboll. Den första invändningen som folk har, det är: men varför använda vittnen? Det här att några ska se och sen berätta, är inte det väldigt otillförlitligt? Det känns inte så stabilt om vi nu talar om den orubbliga grunden. Ja, då är mitt svar att det är väl faktiskt någonting väldigt grundläggande i vår kunskap som vi i andra sammanhang inte ifrågasätter. Vi känner dig väldigt övertygad om din egen födelsedag. Hur vet du när du föddes? Ja, det är minsann ögonvittnen, eller hur? Som har berättat det, och det känns inte alls instabilt. Väldigt många av oss vet om att Nya Zeeland är ett fantastiskt vackert land. Hur många av oss har varit där? Ja, det är inte så många, det är kanske några stycken, men hur vet vi att det är så vackert? Ja, det är ju därför att vi har fört vittnesmål om det. Det känns ju väldigt stabilt att vi har sett skrivna och vittnesbörd, bildvittnesbörd om skönheten i Nya Zeeland. Eller för att ta ett riktigt sorgligt exempel. Det som hände på Utöja. Hur vet vi vad som hände där? Ja, det är ju ögonvittnens berättelser. Om 100 år när alla vi är borta, hur vet man vad som hände på Utöja? Därför att ögonvittnen har berättat. Är det instabil kunskap? Nej. Det är helt grundläggande i mänsklig kunskap att lita på vad ögonvittnen berättar. Det är inget svajigt. Och när vi får samstämmiga vittnesberättelser från trovärdiga människor, då är det ytterligt stabilt. Då frågar en del: ja, men varför inte fler vittnen? Varför den här gruppen på 12 och några till och vid något tillfälle några 100? Men det verkar ju ändå vara väldigt begränsat. Det är de människorna. Men ingen här uppe i Norden som fick vara med. Det var liksom just de människorna, just på den platsen, just vid den tiden. Borde det inte varit många fler? Ja, då ska man notera, om man börjar ställa den frågan, så är det ju så att det kan man ju fråga hela vägen ända tills man har kommit till punkten att varenda människa i varenda tid på varenda plats har mött Jesus. För du kan alltid fråga: men varför inte den? Man måste vända på det och fråga: vad är tillräckligt för att vi ska känna att det här är stabilt? Ja, i en domstolssituation så är ju 2 eller 3 vittnen fullt tillräckligt. Om det är trovärdiga, samstämmiga vittnen. Om du har 10-12 vittnen, sen frågar du inte efter fler. Därför att då vet du hur det är. Uppståndelsen är omvittnad över 500 personer. Det behövs inte fler. Den 501 personen som ser. Vad lägger det till av trovärdighet? Ingenting. För vi, jag menar, det är redan etablerat långt tidigare. Så vi har tillräckligt med vittnen. Det är ett enormt antal vittnen. Över 500 enligt Paulus såg Jesus vid ett och samma tillfälle. Och sen har vi den här mindre gruppen som under 40 dagar såg honom. En tredje invändning. Ja, men han visade sig för vänner. Han borde väl ha visat sig för skeptiker och kritiker. Ja, det håller jag med om. Och det var just det han gjorde. Det var ju inte en enda som trodde på hans uppståndelse eller väntade på den. Det var den enda sortens människa han kunde visa sig för. Skeptikerna. Alltså läs evangelierna. Hur är situationen? Kvinnorna som möter honom, de kommer inte där för att möta den uppståndne. De kommer där för att fullfölja hans begravning. När de rusar tillbaka och berättar att han är uppstånden, så står det om apostlarna att de trodde inte på dem. När Maria från Magdala står och gråter i trädgården och Jesus kommer, då tror hon att det är trädgårdsmästaren. Hon har noll förväntan. Vi läste om apostlarna som först trodde att det var en ande. De räknar inte med att Jesus skulle komma tillbaka uppstånden. Emmausvandrarna, de känner inte igen honom förrän han bryter brödet. Så det är bara skeptiker som Jesus visar sig för. Och de blir övertygade. Och han visar sig för de uppenbara kritikerna. Sin egen bror Jakob, som enligt evangelierna inte trodde på honom, men som sen blir en av stöttepelarna. Jesus visade sig för honom och han kommer till tro. Och Paulus, den mest kritiska av dem alla, som förföljde kyrkan. Och Jesus visar sig för honom. Så han visade sig för skeptiker och kritiker. Så, Jesus har visat sig för tillräckligt många. Han skulle inte vinna något på att visa sig för fler. Och det här har att göra med en viktig sak. Tro på Jesus handlar om mer än att erkänna fakta. Det handlar också om omvändelse. Om Jesus skulle visa sig för var och en på hela jorden just nu, då skulle ju väldigt många erkänna, okej, Jesus är uppstånden. Men skulle var och en omvända sig och bli en lärjunge och följa Jesus? Är det inte säkert? För det handlar om någonting mer än att erkänna fakta. Vårt problem, vårt yttersta problem, ligger inte i om våra ögon har sett eller våra händer har rört vid, utan det ligger i om vårt hjärta vill. Om vi vill böja oss för Herren. Eller om vi vill vara gudar själva. Om vi vill leva för oss själva. Där sitter den hårdaste knuten. För det tredje, varför tillrättavisades Thomas? Det är en intressant text den här. Därför att Jesus både ger Thomas det han frågar efter och kritiserar honom för att han frågar efter det. Eller hur? Det är någon sorts ambivalens. Vad menar Jesus här egentligen? Och det här behöver vi fundera lite. Vad är det som pågår? Varför tillrättavisar Jesus Thomas? Jag tror att det finns en ambivalens här, därför att det finns både något rätt och något fel i det som Thomas gör. Jag tror att Thomas tänkte rätt på en viss punkt. Det var helt rätt av honom att vara ärlig, att ignorera grupptrycket, att vara självständig i den meningen att inte pressa sig, bli pressad av de andra. Det var rätt av honom att söka skäl. Att försöka förstå vad det är som har hänt och varför man ska tro på det. Att vara naiv och godtrogen är ingen kristen merit. Men vi kristna ska inte vara som drottningen i Alice i Underlandet. Hon som ut i det blå trodde på 6 omöjliga saker före frukost. Kristen tro bejakar att vi undersöker, att vi prövar, att vi tänker, att vi argumenterar. Läs Nya testamentet och du ska se den attityden finns där hela tiden. Kom och se, säger Jesus när han kallar lärjungar. pröva allt och behåll det som är gott, säger Paulus. Älska Herren med hela din varelse, med hjärta och själ och kraft och förstånd, säger Jesus. Det är det största budet. Var alltid beredda att ge själ för det hopp ni har, skriver Petrus. Ni måste kunna svara var och en, säger Paulus. Så det här är helt rätt, en attityd av att undersöka. Jag tror det är viktigt att vi som kristna har den här atmosfären runt omkring oss och skapar en sån miljö som är öppen för den som vill undersöka, som är tillåtande att ställa frågor, som inte stänger ute skeptikern eller agnostikern eller tvivlaren eller tänkaren eller grubblaren, utan att man får en chans att jobba med det här som är viktigt för en. Vi måste ge människor svängrum så att man kan ta sitt sökande på allvar. Men jag tror också att Thomas tänkte fel, och det är det som Jesus kritiserar. På två områden tror jag att han tänkte fel. Det första misstaget, det var att tänka, den som får se kommer till tro. Som om det är någon sorts automatiskt samband. Om jag bara får se och ta på, så kommer jag att tro. Är det där skon klämmer? Nej, Thomas borde veta bättre. Han borde veta bättre. Det står ju så här, Johannes 12. Trots att Jesus hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. De hade sett, men det var ändå något annat som höll dem borta, nämligen deras hjärta. Och det här är allra tydligare, skulle jag säga, i kapitlet innan, i Johannes 11. När Jesus gör det största undret, om vi nu kan gradera undren, när han uppväcker Lazarus. Och då står det så här, vers 45 i Johannes 11. Många som sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Så självklart kan det man ser och med om väcka tro, förstås. Men det är inte så automatiskt i varje fall. För i vers 53 sägs det om några av dem som har sett vad Jesus gjorde. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Och det är ju så med Jesus. Antingen faller du ner och tillber honom, eller måste du fly från honom, eller försöka döda honom, eller bli kvitt honom. Det finns inga mellanlägen. Här delar sig mänskligheten utifrån Lazarus grav. De som förstår vem man är och kommer till tro och börjar följa. Och de som beslutar sig för att till varje pris bli kvitt. Både Lazarus, som kommer att vara ett levande vittnesbörd för vad Jesus har gjort, och Jesus själv. Jesus är den yttersta provokationen. Du måste tillbe honom eller försöka göra dig för alltid kvitt honom. Allting ställs på sin spets inför honom. Och då tror jag att Thomas tänkte fel här, att liksom det blir för mycket av ett enkelt samband. Mina problem kommer att lösa sig bara om jag ser honom, som om det alltid leder till tro. Vi vet ju från många andra sammanhang att det är inte bara fakta som är viktigt. Man kan ta kärleken mellan man och kvinna. Man får information om man nu är på jakt efter en kvinna att gifta sig med. Så kan ju någon ge information, väldigt pålitlig, tillförlitlig information om en vacker och klok och rolig kvinna från fin familj och i fertil ålder och vad det nu är man kan tycka är intressanta fakta. Och det är klart, det är ju jätteviktigt om jag ska gifta mig att personen finns på riktigt. Förstås att allt det här liksom att det är fakta och stämmer. Det är klart jag vill ha informationen. Men de här bevisen på hennes egenskaper och på hennes existens innebär ju inte automatiskt att den här mannen vill gifta sig med henne. Man måste ju se vem hon är som person och om man är villig att låta ens eget liv smälta samman med henne. Det kanske man inte är. Och så är det ju ännu mer när det gäller Herren. Det finns fler dimensioner än bara faktadimensionen. Och nu har jag försökt understryka faktadimensionen, men den är ju inte allt, förstås. Det andra problemet som Thomas gjorde, det var att han, eller misstaget som han gjorde, var att han krävde en viss sorts bevis. Har ni tänkt på det? Han hade gjort en egen kravspecifikation. Det är ju sånt som vi gör när vi gör upphandlingar och vi vill köpa varor och tjänster. Så levererar man en kravspecifikation. Det och det och det och det och det och det. Och det gör nu Thomas. Han sätter upp en kravspecifikation. Okej, om jag ska komma till tro på att Jesus har uppstått, då är det tre saker. Jag ska se, jag ska känna, jag ska ta på, jag ska sticka handen i det här såret. Han, väldigt specifikt. Om inte just de sakerna sker, så tror jag det aldrig. Och då måste man fråga sig, hur smart är det av oss att sätta upp de villkor som Jesus måste uppfylla för att vi ska tro på honom? Det är någonting inte riktigt bra i den situationen. För igen, ta ett exempel från man-kvinna-relationen. En kvinna kan ju säga så här: bara om jag får en diamantring värd 1 miljon kronor kan jag veta att han älskar mig. Men hur bra är det? Visst är det så att älskaren måste själv få bestämma hur han vill uttrycka sin kärlek. Man kan inte komma med den sortens kravspecifikation. Inom parentes sagt, här är en punkt i min predikan när min fru inte alltid är överens med mig. Men jag framhärdar. Jag framhärdar. I relation till Jesus är vi inte i det läget att vi kan sätta upp en kravlista som han måste uppfylla för att vi ska komma till tro på honom. Och jag tror att Thomas tänker fel här. Och Jesu respons blir då: salig den som inte sett men ändå tror. Jesus avvisar inte Thomas, men han avvisar hans kravspecifikation. De här orden av Jesus är ju väldigt välkända. Salige är de som inte har sett men ändå tror. Vad är det Jesus är ute efter där? Är det blind tro utan några belägg? Är det bättre med en tro utan argument och utan några förståndsmässiga perspektiv? Det finns en ganska lång utläggningstradition i kyrkan som har liksom dragit åt det hållet. Och det lägger grunden för någon sorts irrationell kristendomsuppfattning att ju blindare din tro är, om man kan säga så, ju bättre. Nej, jag tror inte alls att det är det Jesus vill säga. Han talar om att tro utan att se, inte tro utan själ. Tro utan att se Jesus uppstånden, men på grundval av andra skäl än att man själv har sett honom och rört vid honom. Alltså de skäl som alla kristna sen genom historien har haft att tro att Jesus har uppstått. Utan att själv ha sett honom eller fysiskt rört vid hans kropp. När Jesus möter Thomas så finns här alltså en sorts dubbeltydighet. Jag tror det var nödvändigt utifrån Thomas roll som apostel. Han tillhörde nyckelgruppen. Han skulle få hela den här vittnehandlingen av att få vara med Jesus under 40 dagar. Men redan nu indikerar Jesus det var onödigt utifrån Thomas som lärjunge. Han hade redan tillräckligt med skäl att tro på den uppståndne utan att se honom. Alltså vilka skäl då? Att han hade vandrat med Jesus under 3 år och visste ju vem han var. Han hade vittnesmålen från en stor grupp av trovärdiga vittnen, sina bästa vänner, de andra apostlarna. Han hade Jesu egna förutsägelser om att han skulle dö och uppstå. Han hade gamla testamentets profetier. Han hade anledning att tro på uppståndelsen, även om Jesus inte hade visat sig. I sin nåd visar sig Jesus för honom, och vi får ytterligare, vi som lever efter Thomas, ytterligare ett skäl att tro på uppståndelsen. Vi ska leva i tro, vi ska ta steg i tro. Men det är inte blind tro, utan det är en tro utifrån det vi vet om vem Gud är och vad han har gjort och sagt. Det är inte en tro trots allt, utan det är en tro på grund av allt som Gud har gjort och lovat. När vi vandrar i tro så är det ju många saker där vi inte vet i förväg. Där vi tar ett steg utan att veta någonting. Men det steget tar vi ju utifrån det vi vet om den Herre som kallar oss. Utifrån helhetsbilden har vi goda skäl att ta det här steget som vi kanske just när vi tar det inte har en aning om. Om jag efter det här mötet får ett telefonsamtal och det är min fru som inte frågar efter en diamantring men som säger: Stefan, du måste flyga till Frankfurt. Va? Stefan, du måste omedelbart sätta dig på första plan till Frankfurt. Nej, men jag ska åka hem. Nej, du måste göra det, jag kan inte förklara. Du måste åka. Vad gör jag då? Jag har ingen som helst anledning att åka till Frankfurt. Jag fattar ingenting. Men jag vet ju att vi har varken ekonomi eller tid att skämta med varandra på den här nivån, Ingrid och jag. Och om jag hör på Ingrids röst att det här är allvar, så har jag 30 års erfarenhet av vem hon är. Så vad hade jag gjort? Jag hade åkt till Frankfurt. Förstås. Det hade ju som en enskild händelse var fullständigt blind tro för mig. Alltså, för jag vet inte alls varför jag ska göra detta. Men att jag har valt att göra det är ju absolut inte blind, utan är fullständigt rationellt utifrån vad jag vet om min fru Ingrid. Och så är det ju förstås när vi lever i tro. Att vår tro som helhet är inte blind eller irrationell. Den vilar på en stabil grund, och det är Jesu uppståndelse. Till sist, hur kan du och jag få tro som Thomas? Vi kallar ofta Thomas för tvivlaren, och det är lite taskigt. För det är, ärligt talat, inte en sann beskrivning av hur hans liv var. Absolut inte. Men det har ju en viss bakgrund då. Han kommer till tals 3 gånger i Johannes evangeliet, och de 3 gångerna då är han lite pessimistisk och krass i tonen. Alla 3 gångerna. I kapitel 11 så säger Jesus: låt oss gå upp till Jerusalem. De andra lärjungarna försöker hindra honom, och då säger Thomas: men låt oss gå med för att dö med honom. Så det är liksom lite sådär. Och sen undervisar Jesus om att han är den enda vägen. Och då kommer Thomas med en fråga där: herre, vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Så han är inte den som bara liksom bejakar och surfar på Jesu undervisning, utan det kommer så. Och så har vi ju det här texten som jag har läst, när han inte under en knapp vecka inte tror på uppståndelsen. Så det är sant, det fanns en sida av tvivel, men det var ju inte det som karaktäriserade hans liv. Tvärtom, Thomas är inte tvivlaren, han är en troshjälte. Om vi tittar på hur hans liv blev. Han var kallad av Jesus till apostel. Han avger kanske Nya Testamentets starkaste bekännelse till Jesus: min Herre och min Gud. När han förstår vem Jesus är, det är inte tvivel. Kombinationen här av Herre och Gud, för den som läser Gamla Testamentet i grekisk översättning, så är det så, Kyrios och Theos. Så är det som i översättningen av Gamla Testamentet till grekiska används om Herren Gud. Till exempel i Första Mosebok kapitel 2 och på många andra ställen där den talar om Israels Gud. Herren Gud. Och nu bekänner Thomas att Jesus är min Herre och min Gud. Han väntar sen på Jesus vid Genesarets sjö i kapitel 21 i Johannes evangeliet. Han väntar på anden tillsammans med de andra i apostlagärningarna. Och vi har goda skäl och tro att han blev Indiens apostel. Spred evangeliet till denna väldiga kontinent. Och levde ett väldigt starkt liv i tro. Så det är faktiskt fel när vi kallar honom Thomas tvivlaren. Han var en troshjälte. Men han hade den här krisen som Jesus vände för honom. Hur kan vi få en tro som Thomas och bli troshjältar i vår tid? Med en bekännelse till Jesus och en kallelse att tjäna Jesus som Thomas gjorde. 4 korta input till dig. Hur kan du få en tro som Thomas? För det första, lyssna till apostlarnas vittnesmål. Det är det enda sättet. Vi måste lyssna till dem som var med Jesus, de som hade mött Jesus, de som har ord ifrån honom. Lyssna till apostlarnas vittnesmål. Och idag så får vi göra det i skriftlig form. Att läsa evangelierna, läsa uppståndelsetexterna och se vem Jesus är. Lyssna till apostlarnas vittnesmål. För det andra, se hur tålmodigt Jesus har varit med dig i ditt liv. Har du noterat en märklig sak? Jesus citerar Thomas från Thomas diskussion med sina lärjungakompisar. Hur vet Jesus att Thomas har frågat efter att få sticka sin hand i hans sida och sin hand i hans i såren? Plötsligt går det upp för Thomas att Jesus, den uppståndne Jesus, har osynligt varit vid hans sida under allt hans tvivel. Han har hört det här samtalet. Han vet vad Thomas har frågat efter. För det tredje, ge upp dina hemmagjorda villkor, din egen kravspecifikation. Lägg ner det. Har du noterat vad som händer när Jesus kommer och räcker fram sina händer? Det är inte det Thomas behöver. Han väljer att inte röra vid Jesus. Han gör inte det han har frågat efter, för det var inte där skon klämde. Utan när Herren kommer till Thomas på Herrens villkor, så bara faller allt. Och Thomas faller på knä utan att röra Jesus, för han behöver inte det. Min Herre och min Gud. Så vi behöver ödmjuka oss och säga: Herre, kom till mig. Ge mig tro. Blås bort mitt tvivel. Kom till mig på dina villkor. Och för det fjärde, ta emot Jesu fred. Jag är så stark när Jesus kommer till lärjungarna att det är det som han har som budskap. Du läser den första söndagskvällen när han kommer till lärjungarna. Två gånger säger Jesus: fred åt er alla. Så kommer han en vecka senare. Vad är det han säger? Tänk så mycket han hade. Det finns ju massa saker Jesus skulle kunna säga. Ja, men Petrus, hur kunde du svika mig? Ja, men Thomas, jag har inte lärt dig någonting på 3 år. Men vad var ni när jag behövde er som mest? Vad är det här för ett gäng som är runt omkring mig? Men det finns väl 1000 saker Jesus kunde ha haft på hjärtat och sagt. Eller hur? Och vad är det han säger? Fred åt er alla. Och när han möter Thomas som har sagt: jag tror det aldrig. Så sträcker han fram sina händer och säger: fred åt er alla. Han kommer med Guds fred in i deras liv. När Johannes sent i sitt liv har satt sig ner för att komplettera de andras evangelieberättelser, så har han ju strukturerat och tänkt igenom sitt vittnesmål om Jesus väldigt noga. Och när han ska berätta om uppståndelsen, de dramatiska händelserna den första veckan, så vill han visa inte bara att uppståndelsen har ägt rum, det visar han väldigt tydligt. Men han visar också att Jesus, den Jesus som har uppstått från de döda, möter våra djupaste behov. Har du tänkt på det? Maria står och gråter utanför graven. Sorg. Om du tittar ut över världen så är sorg någonting av människans djupaste behov att få läkedom mot. Maria står och gråter utanför graven. Och Jesus kommer till henne. Maria. På kvällen sitter lärjungarna instängda i ett rum av fruktan för omgivningen. Titta ut över världen, så mycket fruktan det finns. Så kommer Jesus till de som är rädda och säger: fred. Och en vecka senare så går Thomas, fylld av missmod och tvivel och hopplöshet, och så kommer Jesus till honom. Jesus möter oss i vår sorg. Han möter oss i vår fruktan. Han möter oss i vårt tvivel och bryter det och ger oss tro. Jesus lever, det förändrar allt. So, if you're going through hell, keep going. Amen.